Under hösten som gick 2008 så hittade man en ny pyramid i Egypten. Ny och ny. Man tror att den var 4300 år gammal ungefär. Och enligt en mycket egensinnig präst och författare i Norge som jag känner, som heter Karsten Isaksen, så fann man i en gravkammare i denna pyramid små frön eller såkorn som tros ha legat där hermetiskt tillslutna mot ljus i ungefär 2000 år. Några av de där pyttesmå fröna sattes enligt Karsten i jord och visade sig fortfarande vara livsdugliga eller livskraftiga. Jag vet verkligen inte om det här är en skröna, men är det så är den ju väldigt bra, eller hur? Men Karsten fick i alla fall av detta idén till en bok som heter Såkorn från himlen. Den boken består från början till slut av Jesus citat, Jesus ord. Han har inte skrivit till något, han har inte dragit bort något. Han har bara samlat Jesu egna ord i denna lilla bok, Såkorn från himlen. Den säljer som smör, sa han, när vi åt middag ihop en dag. Men jag tar ingen royalty, meddelade han. Den ska Jesus ha. Och hur han administrerar det vet inte jag. Men jag tycker bilden är underbar. Jesus orden som såkorn eller som frön. Och så pratade vi om det där märkliga en stund med Jesu ord. 2000 år gamla men fortfarande så livskraftiga. Så att om man petar ner dem någonstans i sitt hjärtas jord så dröjer det inte länge förrän undret sker. Och den där mörka jordytan i en människas liv sprängs av ett nytt liv. Ett liv som ingenting kan hindra. Vi pratade också om hur olika det undret gestaltar sig i människors liv. Det händer ju att människor är med om sådana här dramatiska frälsningsupplevelser eller omvändelser. Man kastar sig handlöst vid botbänken. Det är frälsningsarméscener med blod och eld. Det händer fortfarande. Medan någon annan berättar om sin frälsningsupplevelse som att man har tonat in snarare i den kristna tron. Någon ytterligare går plötsligt och förälskar sig i Jesus. Och så slår de två följe för återstoden av en människas liv. Och så finns det de som inte vet av något annat än att vara ett Guds barn. Och jag tillhör den kategorin av människor som inte vet av något annat. Somliga människor får kämpa med svåra frågor på vägen mot en kristen tro. Vägen är för dem allt annat än enkel. Jag tänker ofta på författaren C.S. Lewis som ju var en intellektuell gigant, en rese på många sätt. Och hur han under många år sökte sig i riktning mot en kristen tro men fick inte ihop det. Han fick inte in. Det blev bara tankegods men aldrig någon egen erfarenhet eller upplevelse. Men så skriver han på något ställe att påsken 1929, detta är daterat i tid, så kommer det en dag när han i sin ensamhet böjer sina knän i sitt sovrum. Han bad och han erkände att Gud var Gud och kände ingenting. Några dagar senare så åker han tillsammans med sin bror en solig morgon på en moped till Whipsnades djurpark. Och så säger han så här: när vi startade hemifrån trodde jag inte att Jesus Kristus är Guds son. När vi kom fram till djurparken trodde jag det. Slutcitat. Så det kan gå. Man skulle kunna säga att där tog hans långa resa mot mot ljuset slut. Sökandet var över. Man skulle kunna vända på det och säga, där börjar hans långa resa mot ljuset. Jag tycker det är lite läckert inom citattecken att det sker på en bönpall på en moped. Och vad dålig den var. Jag vet inte vilka associationer ordet frälst väcker i ditt liv. Jag erkänner gärna att jag tillhör dem som använder just det här ordet med sparsamhet. Jag säger hellre att jag är troende eller att jag är kristen än att jag är frälst. Det gör jag därför att jag känner mig väldigt liten inför det här ordet. Ett ord som rör någonting, ett historiskt faktum som skedde för 2000 år sedan och som omfattade hela mänskligheten. Det är ett stort ord att ta i sin mun. Jag känner mig liten därför att jag vet vad jag har blivit frälst ifrån. Men vad vi ska bli frälsta till, som gör det andra ledet i frälsningen, det är ju någonting som man inte ens kan föreställa sig. Där öppnar sig oerhörda framtidsscenarion. Frälsning är ju mer än den enskilde människans möte med Gud. Frälsningen rör hela skapelsen, hela kosmos är innefattat. Frälsning är ytterst alltings återupprättelse. Det är hisnande perspektiv. När jag växte upp var frågan, är du frälst, vanligare tror jag än vad den är idag. Jag hör den inte jätteofta runt mig. Jag gick i bibelskola i en liten by som heter Rusksele när jag var 19 år gammal. Rusksele låter inte så underbart, men det är en ganska trevlig liten by. Och jag var 19 år gammal och en kväll så satt jag i bänken i kapellet där tillsammans med värdfamiljen, den familj jag bodde hos, tillsammans med deras son som var 7 år gammal och hette David. Och om det var något slags utslag av så här evangelistisk nit eller iver som jag drogs in i, så pågick ju ett sånt där ganska exalterat eftermöte. Ni vet, när man frågade om någon ville bli frälst och man väntade ytterligare en stund och så det kanske finns någon och möjligen någon och så. Och så kände jag att jag borde nog tilltala David lite grann som sitter vid min sida. Så jag vände mig till honom och så sa jag, la armen om honom så där faderligt och så sa jag, David, sa jag, är du frälst? Ja, då teg han en stund och som om man funderade efter och så sa han på sin oefterhärmliga dialekt, sa han, dem har då inte bett för mig, sa han. Men jag fortsatte och så sa jag, men vill du bli frälst då, sa jag. En fråga jag kanske inte skulle ställa till en 7-åring idag, men dock. Och då tänkte han en stund till och så sa han mycket bestämt, nej, sa han, jag vill hellre svär, sa han. Ni får lägga till ett A på slutet om ni inte förstår. Och det där är en liten berättelse man kan le åt. Samtidigt har jag tänkt på den ganska mycket i efterhand. Att någonstans har ju denne 7-årige pojk fått bilden av vad frälsning är. Det är att inte. Och så kan du fylla i resten själv. Idag är frågan, vad säger Jesus om frälsning? Jag tänker påstå för det första att Jesus delar vår ovilja med att låsa in Guds mötet, Guds erfarenheten i ett precist uttryck och en precis bild. Ordet frälst har i vår bibel översatts med ordet räddad i de senare översättningarna. Det grekiska verbet som heter sousain är i Nya testamentet grundord för begreppet frälsning. Betydelsen av grundordens rot är frisk eller oskadad. Innebörden av själva verbet, det är bevara, rädda eller just frälsa. I klassisk grekiska så hade man ett väldigt brett användande av det här ordet. Det brukar som räddning ifrån akut fara, krig, sjönöd och annat. Det används som en hjälp ur en svår rättslig situation. Det används om läkarhjälp vid sjukdom, om lycklig återkomst efter resans faror. Och i ordet ryms även beskydd eller bevarande eller benådning. Och så inte minst så betyder det där verbet eller ordet i sin grund ett tillstånd av välbefinnande. Alltså fritt översatt. Allting är bra nu. Det är som det ska vara. Redan här skulle man kunna stanna. Och så skulle vi fråga oss själva en förmiddag som den här. Vad längtar jag efter i mitt liv? Vad är det jag behöver mest av allt just nu? Och så upptäcka att frälsningen möter oss exakt där. Den tvingar inte ut oss först i något främmande landskap där vi blir darriga och osäkra. Frälsningen tvingar inte ut den levnadsglade i nöden. Den tvingar heller inte den allvarstyngda in i något tvång att bli glad. Frälsningen möter oss där vi behöver vår räddning. När pingströrelsens grundare i Sverige, Levi Petrus, höll sin sista predikan, en klassisk predikan på Nyhemsveckan, som hade temat att vinna en och en, så talade han bland annat, jag glömmer aldrig den bilden, om att det finns en frälsning som är av konfektionsklass. Alltså den är skräddarsydd efter varje människas egna förutsättningar. Att under ett par veckor få specialstudera vad Jesus själv har att säga om frälsning, det är att föras in i en rad möten mellan Jesus och människor av de mest skiftande slag. Och det är faktiskt att befrias ifrån en del vanföreställningar och jag tror förträngningar som verkar Jesus helt främmande om detta möte. Jesus säger inte samma sak till alla människor han möter. Med den människokärlek och med den känslighet som var Jesu eget adelsmärke så använde Jesus alla upptänkliga, språkliga och bildliga valörer för att leda människor från mörker till ljus, från synd till nåd, från sår till läkedom, från vilsenhet till hemkomst, från djävulens fängelsehålor till ett liv i Guds rikes frihet. Allt det där finns i Jesu språk. Jag kom nästan direkt när jag började med detta att tänka på några favoritrader av Werner Aspenström, vår svenska skald, som säger, det finns en frälsning, enkel som en återfunnen vante. Medan somliga måste kasta som kull för att kunna resa sig upp igen. Fyra teman i vad Jesus säger om frälsning. För det första, att bli frälst är att bli funnen. Jag läser. Jesus sa till honom, idag har räddningen nått detta hus. Han är också en son till Abraham. Och människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det eller frälsa det. Den här skildringen handlar om Zacchaeus, tullindrivaren. Han som förut hette Zacchaeus. Han som klättrade upp i en sykomor, ni vet. Det som förut hette ett mullbärsfikonträd. Men det är samma sak. Han ville se Jesus och vi möter i den här berättelsen en man med luggslitet rykte. Vi vet inte om det är så, men det påstås att han har pressat av människor pengar för egen vinning och sådana anklagelser haglar i luften kring den här lille människan. Han kallas för en syndare av sin omgivning, en omgivning som tänker högt tydligen om honom. Och så händer det att Jesus ser honom när han har pinnat upp i den här sykomoren. Och så är Jesus så frimodig så att han bjuder hem sig själv till Sakaios. Och så vitt jag kan se så är den frälsande handlingen hos Sakaios, alltså den respons han ger på Jesu erbjudande, det är att han låter Jesus följa med sig hem. Att han inte säger nej när Jesus nu kommer. Vad som sen sker under deras möte, om det vet vi egentligen väldigt lite. Inte mycket av deras samtal rapporteras. Men vi vet att det slutar med att Sakaios omvärderar hela sitt livs tillgångar. När timmen är sen håller han tal. Jag har aldrig sett detta förut. Jag tycker det är så fantastiskt. Märk att han var så liten så att han måste klättra upp i ett träd. Och så står det att när Jesus har varit hos honom den där kvällen, då står det att då står han upp, han ställer sig upp. Och så håller han tal och så säger han till Jesus: hälften av vad jag äger, Herre, ska jag ge åt de fattiga. Och om jag har pressat ut pengar av någon så ska han få fyrdubbelt tillbaka. Och så svarar Jesus: idag har frälsningen nått detta hus. Obs! Det är inte pengarna som räddar honom. Det är inte hans givmildhet som frälser honom. Kraften till allt det här, det är mötet med Jesus. Han säger inte nej när Jesus bjuder hem sig till honom. Sakaios blir funnen. Frälsningen har nått detta hus. I den meningen ligger det en våldsam rörelse. Frälsningen är hela tiden på väg i riktning mot oss och våra liv. Vi behöver inte locka hit Jesus, för hela Jesu liv går i riktning mot våra liv, in i vårt liv. Och här finns två så viktiga informationer om vår frälsning. För det första, människan skild från Gud är förlorad. Ja, jag kan inte läsa det på annat sätt. Alltså förlorad i bemärkelsen borttappad på något sätt. Det är det Jesus har talat om i liknelserna innan den här texten. Om människan är förlorad i bemärkelsen borttappad, så måste ju det innebära att vi från början har tillhört denne Gud. Någonting har hänt som gjort att vi har förlorats. Att möta Kristus, och det är viktigt, är därför inte att möta en främling, utan det är att möta någon som jag redan tillhör, som redan tillhör mig, men någonting har gått förlorat. Och kanske är det därför Natanael i Bibeln kan säga, när han möter Jesus och Jesus tilltalar honom, säga: hur kan du känna mig? Det andra är att frälsningen är Jesu agenda innan den blir vår. Och det är också viktigt. Människosonen har kommit för att söka efter det som var förlorat och rädda det. Det är själva ärendet när Jesus kommer till den här världen. Och det beslutet fattades innan vi hann göra några goda gärningar eller be några böner. Det beslutet fattades också innan vi hann försumma och svika och göra våld på själva livet. Så hade himlen redan bestämt att vi skulle sökas upp och frälsas eller räddas. Det andra i Jesus tanken då, det är att frälsning är enligt Jesus att finna eller hitta en öppning i tillvaron. Jag läser: jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Johannes 10. Det här är en av de vackraste beskrivningar jag vet av en människas möte med Gud och en människas relation till Gud. Vi befinner oss mitt i Jesu liknelsetal, talen som handlar om herden och fåren. Och märk var Jesus placerar sig själv i detta drama. Jesus är inte staketet. Jesus är inte en stenmur. Jesus är öppningen i den muren. Han är ett hål i staketet möjligen. Här kunde jorden smita in och smita ut. Finna vila och skydd när det behövdes. Någonting som säger att Jesu värld är inte en hermetiskt tillsluten värld. När du väl gått in genom den öppning som är Jesus Kristus, så kan du gå in och ut. Du har tillgång till den här världen, den värld som Jesus själv har köpt. Du har tillgång till den på ett nytt sätt via Jesus. Man behöver inte styras av den längre. Man behöver inte ägas av den längre. Man behöver inte drivas eller piskas av den längre. Men Jesus säger, du kan gå in och ut, för allt mitt är ditt. Jesus ska uppenbarligen inte förväxlas med någon portvakt. Jesus är öppningen i tillvaro. Frälsning, om jag läser honom rätt, det är att hitta och gå in genom den öppningen. Och så det tredje. Frälsning är läkedom. Matteus 13. Detta folks hjärta är förstockat. De är tröga att höra med sina öron, och de tillsluter sina ögon så att de inte kan se med sina ögon eller höra med sina öron eller förstå i sitt hjärta och omvända sig och bli botade av mig. Här citerar Jesus en mycket gammal profetia av Jesaja. Han gör det mitt i det här liknelsetalet, och här talar han om frälsning som ett helande eller som läkedom för hjärtat. Det sägs att det här sättet att tala om frälsning hade starkt genomslag i den tidiga kyrkan, alltså hos de människor som först hörde talas om budskapet om Jesus, som levde nära Jesus i tid och sen förde det vidare. Att det här språket, det biologiska språket, låg väldigt, väldigt nära dem. Det finns i Bibeln ett mer juridiskt språk när det handlar om människans frälsning. Begrepp som skuld och nåd och rättfärdiggörelse. Begrepp som för tanken till ett drama som utspelar sig i en rättssal någonstans. Så människan har överträtt Guds lag och befunnits vara skyldig. Om det senare, det juridiska språket, blir det enda språket vi använder för att beskriva människans förhållande till Gud, så står jag som människa snart inför en Gud vars främsta attribut är domarens. Så blir det. Och så upptäcker man, tycker jag, när man samtalar omkring, att det är förvånande många människor som lever med den bilden av Gud. Innan någon hinner avbryta mig och säga att det är så, så vet jag att det talas mycket i Nya testamentet om frälsning i de här termerna, juridiska termer, inte minst i breven. Men den här förmiddagen frågar vi oss, vad har Jesus att säga om frälsning? Och då läser jag, och jag läser igen, att Jesus talar nästan uteslutande i termer av helande och läkedom. Synden, skilsmässan från Gud, när vi blev borttappade, har slitit upp ett sår, ett livssår i oss. Och när Jesus möter oss så tycks han inte vara ute efter att få oss skuldmedvetna eller korrigera oss. Jesus känner vårt sår. Han känner att det gör ont i livet, och det är så han möter oss. Det framträdande draget hos Jesus när han mötte människor måste vara hans medlidande. Han såg oss vilsna, sårade. Det står till och med illa medfarna. Det hände att Jesus tog upp syndafrågan med människor. Han gjorde det med kvinnan vid Sykars brunn. Han gjorde det med äktenskapsbryterskan. Men ännu oftare så var det som om själva mötet med Jesus räckte. Sen så var människan någonstans inom sig själv överbevisad om vad som behövde förändras. Jesus fick kritik för att han beblandade sig med människor på det sättet. Han sa att han umgicks med syndare istället för att påvisa deras fel. Jesus svarade den kritiken helt i linje med sitt uppdrag. Det står, han hörde det och sa, det är de friska, inte de friska som behöver läkare, utan de sjuka. Frälsningen är inte begränsad till motsatsparet skuld och rättfärdiggörelse. Frälsningen rör förhållandet mellan död och liv. Frälsning är Jesus seger över döden. Och frågan om varför Gud i Jesus Kristus blev människa besvaras där på ett mycket, mycket större sätt, med ett större perspektiv. Därför att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös. Det handlar inte bara om våra överträdelser och våra tillkortakommanden. Det handlar om seger över döden. Jesu död är alltså någonting mer än att Jesus löser skuldfrågan. Jesu död tar tag i roten till det onda, dödens grepp över oss. Och frälsning är att övergå från döden till livet. Och det starkaste vittnesbördet på det såg vi här förra söndagen i dopförrättningen, som ju är en slags bildlig beskrivning av vad som sker i det osynliga. Frälsningen är ett blivande. Frälsningen är ett växande, där den människa som tidigare mognade för döden nu mognar för livet, det eviga livet. Och så det fjärde. Frälsningen är ett underverk. Jesus svarade, sannerligen jag säger dig, den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. När de orden uttalas så sker det till en människa som vill förstå innan han kapitulerar, Nikodemus. Det är alldeles klart när man läser det här sammanhanget i Johannes 3. Att Jesus respekterar människors tänkande och grubblande. Jesus tar god tid med den lärde Nikodemus när denne söker upp honom om natten för att få samtala om andliga ting, så gör sig Jesus ingen brådska. De samtalar, de resonerar, de fördjupar, de går ett varv till och ser om det går att komma längre. Men under natten så kommer de båda till en gräns. Tron och förståndet har gått sida vid sida så här långt. Men nu måste tron våga ta språnget ut i det okända. Och det känns när man läser om det här samtalet som om Jesus är ganska besvärlig. Alltså han gör porten trängre och trängre, inte för att krångla till det för Nikodemus, utan för att hjälpa honom att trassla sig ur alla halvfrälsningar som ändå inte kan rädda honom. Och här behövs det andra bilder. Och det är då Jesus talar om att bli frälst är inte att byta livsstil, Nikodemus. Att bli frälst är inte att anta nya värderingar. Det kan möjligen bli en följd av Guds mötet. Att bli frälst är inget mindre än att bli född av Gud. Det är ett födelsens under, ett nyfödelsens under. Och när det undret sker, då öppnas tydligen en människas ögon. Man ser det man inte tidigare har sett. Den som inte blir född på nytt kan inte se Guds rike. Omvänt måste det betyda att när det undret sker, då öppnas mina ögon för en värld som jag tidigare bara har anat. Undrar om inte vad det som skedde med C.S. Lewis på bönpallen på mopeden. När vi startade hemifrån trodde jag inte att Jesus Kristus är Guds son. När vi var framme vid djurparken trodde jag det. På ett annat ställe när Jesus klargjort att det inte går att förtjäna eller köpa sig frälsning, att den kräver att man öppnar sitt liv, så besvarar Jesus lärjungarnas oroliga fråga. De säger: Herre, vem kan då bli frälst? Han besvarar den med de där orden: det är omöjligt för människor, men det är möjligt för Gud. Frälsningen är ett underverk. Och till sist så undrar jag om du ser den där bilden som jag tycker att jag har sett. Hur Jesus står där någonstans mitt ibland oss. Mitt i vår värld. Mitt i vår tid. Till honom, i riktning mot honom, kommer det människor från alla möjliga håll. Alla med sin egen historia om hur livet blev. Alla med sin egen berättelse om hur livet gav och livet tog. Och så upptäcker man: det finns en väg fram till Jesus från varje människas liv. Det finns en väg från mitt liv och det finns en väg från ditt liv. Jag tänkte avsluta predikan med den vackraste skildring jag vet av det där. Och jag återvänder till C.S. Lewis. I hans barnserie som heter Narnia, den blir man ju aldrig vuxen nog för egentligen, en fantastisk berättelse. I den bok som heter Kung Caspian och skeppet Gryning så finns det en scen där i slutet där syskonen Lucy och Edmund tillsammans med sin besvärliga kusin reser österut med skeppet Gryning, och de är på väg mot Aslans rike, Kristi rike i berättelsen. Och det blir en lång, lång resa, och till slut så skymtar de någonting långt där borta där himmel möter jord, och vattnet blir plötsligt grundare, och de byter skeppet mot en kanot först, och sen byter de kanoten mot att de vadar den sista biten i det där varma vattnet där det växer näckrosor överallt. Och så går de i riktning mot någonting som liknar en vägg av glas. Och det de söker och har sökt så länge, det är vägen till Aslans rike, vägen till Guds rike. Och när de kommer fram till stranden, så står där på stranden, intill en eld, så står det ett litet, litet lamm. Och den här berättelsen bär stora likheter med Johannes 21. Lammet bjuder på en god måltid. Dammet har grillat på stranden. Kära lilla lamm, sa Lucy. Är det här vägen till Aslans rike? Inte för er, sa lammet. För er finns vägen till Aslans rike i er egen värld. Va? Sa Edmund. Finns det en väg till Aslans rike från vår värld också? Det finns en värld till mitt rike från alla världar, sa lammet. Och medan han ännu talade mörknade hans snövita ull till guldbrunt, och han växte och han var Aslan själv, stor och väldig, och hans man strålade av ljus. Slutcitat. Vad säger Jesus om frälsning? Ja, några ord har vi fått och läst. Ord som vi kan plantera som frön i vårt liv. Och så står Gud för växten. Det är inte vårt bekymmer. Gud står för växten. Men för mig har bibelstudiet gjort det så tydligt och så stort att det finns en väg till mötet med Jesus från varje människas liv. Ingen behöver ställa sig utanför. Den där vägen finner man inte genom att bli precis som alla andra. Den vägen finner man när man tar sin egen djupaste längtan på allvar. Varför? Jo, därför att Jesus är ute och söker efter det som gick förlorat. Precis som jag är ute och söker efter det som gick förlorat. Och där någonstans kan mötet ske. Vi blir stilla och så lyssnar vi på musik som får avsluta predikan. Det är en gammal psalm, och för dig som är obekant med texten så börjar den klippa du som brast för mig.